Winston Churchill, Greta Thunberg, Volodymyr Zelensky, påven Johannes Paulus den andre. Alla de här människorna har vid något skede varit årets person och prytt omslaget på den ansedda tidskriften Time Magazine. Och nu får de sällskap av ingen mindre än popikonen Taylor Swift, som alla verkar rörande överens om att vara det självklara valet här. Simon Karlsson, det här är ju en titel som brukar gå till rätt tunga, ofta politiska namn. Bland de nominerade i år fanns till exempel Rysslands president Vladimir Putin, Kinas president Xi Jinping och OpenAI:s vd Sam Altman. Och Zelensky, som jag nämnde, fick ju titeln i fjol. Hur exceptionellt är det nu att popikonen Taylor Swift får den här titeln?
Utan vidare är det ju väldigt exceptionellt. Det är första gången en underhållare av något som helst slag får priser för sin konst, och det är ett stort erkännande av Taylor Swifts hantverk, popularitet och inflytande.
Nyhetspodden idag ska prata om fenomenet Taylor Swift, måste man väl säga, som alltså har nappat den prestigefyllda titeln som Person of the Year, årets person på svenska, som den första musikern faktiskt någonsin, en bedrift som vare sig Beatles, Elvis, Michael Jackson eller Madonna har klarat av. Simon Karlsson, reporter på Svenska Yles kulturredaktion, och jag, Thomas Silén, vi ska titta närmare på vad det är som gör att en 33-årig popstjärna blir den enorma ikon hon är, och hur både skvallerpress och politiker och alla kämpar om att haka fast vid henne för att åka snålskjuts på den här Swift-febern. Men jag tänkte börja från början, för trots att den här prestigefyllda titeln är henne, så är Taylor Swift en person som vissa avgudar, kan allt om, och andra har knappt hört talas om människan, vilket gör att den här utnämningen är extra fascinerande. Så att, Simon, vem är Taylor Swift?
Taylor Swift, som faktiskt fyller 34 nästa onsdag på Lucia, har varit en aktiv musiker i över halva sitt liv. Hon började sin karriär som en countryartist. Hon har blivit lite mer av en popartist med åren. Och de senaste nästan 20 åren så har hon byggt nästan systematiskt ett varumärke och en karriär åt sig själv. Hon slog igenom som 17-åring, släppte sin andra platta när hon var 19, och efter det så hade det blivit ett 10-tal skivor till som var och en har blivit nästan en större succé än den föregående, nästan uteslutande. Och jag skulle säga att kanske de senaste 3, åtminstone 2 åren så plötsligt så exploderade. Just nu är hon ute på en helt liksom galet populär turné, och hon har krossat en massa rekord, och dessutom så för alla de som inte har kunnat gå nu på den här turnén så har hon sett en film som har gått på bio världen över, och i flera länder hade det liksom blivit helt kaos på ett bra sätt på biosalongerna. Folk har gått på den och det har varit som en konsert man sjunger med. Hon är årets mest spelade artist på Spotify och flera andra musiktjänster, och jag skulle säga så här att hon är för dagens popmusik minst lika stor som Michael Jackson var, som Spice Girls var för sina eror. Och om Beatles var större än Jesus, så skulle jag säga att Taylor Swift är åtminstone lika stor som Beatles.
Men det är just det här som är så märkligt med henne, för allt det du beskriver, om man inte skulle förstå hur stort det här är. Så det är en ung tjej, hon gör karriär inom musiken, men hon är ju inte den enda som gör det. Och i den här tidsåldern när du har sociala medier, du har YouTube, du har 1000 sätt att bli berömd på, alla kämpar om uppmärksamheten. Vad är det som gör Swift så speciell? Varför är hon större än Beatles? Eller Xi Jinping för den delen?
Det är något magiskt med den musik hon gör och hennes artisteri, skulle jag säga. För den musiken är, om jag vågar säga det här nu, inte egentligen något exceptionellt. Och tittar man närmare på såväl komposition som texter, så kanske man inte direkt skulle tycka att det är något annorlunda än mycket annan popmusik. Och ser man på en konsert med Taylor Swift utan att vara inne i den där hypen, så kan man kanske tycka att det är en lite vanlig konsert, inte något extra alls. Hon sjunger, spelar lite piano, spelar lite gitarr, hoppar omkring. Men jag tror, och många andra håller med mig, att det är där som den där liksom lilla extra finns. För att om du pratar med Swifties, som hennes fans kallas, så det som ofta kommer fram är just det där att hon är så vanlig. Man kan känna igen sig i henne, man kan relatera till hennes texter och till sångerna. Hon är lätt att tycka om på scenen och i intervjuer så känns hon som en genuint normal och skön typ som jättemånga kan relatera till.
Det här som du nämnde då, just den här storheten på allting hon gör, för det är lite det intrycket man får av Taylor Swift, att vad hon än tar sig för så är det gigantiskt. Den här turnén som du nämnde, Eras Tour, är världens, just nu i alla fall, näst mest framgångsrika live-turné någonsin. Du nämnde Spotify, hon är den mest streamade artisten det här året. Är hon alltså en bra musiker, eller är det snarare så att hon är en bra affärskvinna eller bra på att marknadsföra sig? Liksom, var ligger styrkan, tror du? Mm.
Ja, min egna analys är att det är lite både och. Vi ska inte tvivla på hennes musik, för den är jättepopulär, och det är inte för att hon är populär heller. Musiken har ju gjort henne den, till den hon är idag. Men hon och hennes team är nog otroligt skickliga. Ett exempel är just den här stora katastrofen som höll på att hända med hennes karriär. Hennes första ungefär 10 år i branschen, så all hennes musik som hon gjorde, kan man i korthet säga, att ägdes av skivbolaget. Och så sålde det här skivbolaget rättigheterna till en sån här superagent inom musikvärlden. Och sen sålde han vidare det till ett annat skivbolag. Och plötsligt stod hon där utan liksom rättigheter till sin egen musik. Mm. Det skivbolaget som sen landade med hennes rättigheter så erbjöd henne att köpa sig tillbaka in i det. Men istället så satt hon foten ner och sa att jag sköter det här själv. Och hon har bandat in på nytt, spelat in på nytt flera av sina skivor, släppt dem som Taylor's versions. Mm. Och de här har blivit ännu mer populära, och det har gjort henne till en ikon bland fansen, att hon inte liksom bugar ner för det här systemet som ibland kanske är lite orättvist mot unga kvinnor. Och det här är bara ett exempel då på att hon är orädd och hon är bestämd och hon vet vad hon vill.
Men det som du var inne på, just den här historien om hennes musik, det är förutom att det var en liksom stor vinst för henne personligen och som musiker, så var det ju också att hon har liksom blivit också en ikon för en feministisk kamp, helt enkelt för att hon återtar makten över sin egen musik. Och hon har ju, som du nämnde här, hon har sina fans, Swifties. Det här inflytandet känns ganska gränslöst. Hur liksom stort är det här? Hur skulle du säga att man märker av Taylor Swifts inflytande? För hon är ju utsedd bland annat av Time Magazine för att hon är en kulturell ikon också, inte bara musiker.
Hon har inflytande på flera håll i samhället, vilket är på ett sätt intressant, för att det kopplas sällan ihop med hennes varumärke, att hon skulle vara en person som använder sitt inflytande. Men hon gör det ibland utan att behöva själv lyfta ett finger, och ibland helt medvetet. Jag tycker att man kan, i den mjukare ändan så finns hennes senaste förhållande. Hon blev tillsammans med en amerikansk fotbollsspelare, Travis Kelce, här för några månader sedan. Och det här har gjort ett jättestort lyft för den amerikanska fotbollsligan, som redan är den ekonomiskt starkaste idrottsligan i världen. Skjortor med den här Kelces namn, försäljningen har ökat med 400% sedan de blev tillsammans. TV-tittande har ökat. Och det är liksom omedelbar ekonomisk vinst. Det finns också ett uttryck för hennes ekonomiska påverkande, Swiftonomics, eller enligt andra Taylornomics, som syftar på att hennes liksom blotta närvaro förbättrar ekonomin. Hon är ute på turné nu, och man har räknat att då hon var i Colorado så blev det en injektion på $140 miljoner in i delstatens ekonomi, bara av att hon liksom var på genomresa. Och hon är dessutom generös. Hon betalar bra lön åt sin personal och också bonusar. Till exempel hennes lastbilschaufförer lär ska få en bonus på $100,000 för den här turnén.
Så hon är en ekonomisk liksom magnet bara i sig.
Hon är en ekonomisk magnet, men de här Swifties, det är också annat än ekonomi som man märker av deras närvaro med. De har fått Google att krascha då hon ordnade en skattjakt på internet där man kunde vinna merch och biljetter. Mm. Hon har fått Spotify att krascha då hon släppte en skiva här för ett par år sedan, så det fanns inte kapacitet för alla de som satt och väntade på att den skulle släppas. Och mer berömt, så för ungefär ett år sedan fick hon Ticketmaster att krascha just då turnébiljetterna släpptes. Och det här ledde sen till alltså rättsfall, senatsförhör och alltså massor med lagstiftning kring biljettförsäljning och monopol som bär hennes namn. I Seattle i somras så förorsaka de 144 000 människorna som var på Taylor Swift-konsert ett jordskalv med magnituden 2,3. Så det här är ett sånt inflytande som hon har.
Jag har till och med läst opinionstexter som är av åsikten att Taylor Swifts unika och känsliga musik och texter, det är omöjligt för artificiell intelligens att någonsin plagiera hennes verk. Så att hon har ju lyfts upp till någon slags nästan gudaktig nivå, känns det som ibland, på gott och ont. Och nu har ju ändå kulminerat, kan man väl säga, för tillfället i alla fall med den här årets person. Men den här Time Person of the Year-titeln som finns, jag menar, det här är en väldigt återvärd titel. Att man får det en gång är en stor grej, om man skulle få det två gånger så är det enormt. Och det intressanta med Taylor Swift är ju att hon är faktiskt, om man nu ska bygga på ännu mer den här legenden, så har hon ju faktiskt fått det här en gång tidigare, då som en grupp, The Silence Breakers. Vill du berätta lite kort om vad det var för någonting?
Jo, det är andra gången som hon var på omslaget, och det här Silence Breakers 2017, så det var personer som vågade tala ut under MeToo. Rörelsen då i början, den startade 2017, och Time valde att uppmärksamma det här, och då var Taylor Swift en av en grupp som var på omslaget och en av många fler som hördes i tidningen, och det här var egentligen en av de första gångerna som hon var och tog offentligt öppet ställning i ett samhälleligt fenomen. Det var absolut inte den sista då hon stödde MeToo-rörelsen.
Men just det här samhälleliga engagemanget, för att med tanke på vad vi har pratat om nu, hon är en gigant, var hon än rör sig så är det ekonomiskt fördelaktigt för alla, hon har enorma följarskaror med jättemycket inflytande på gott och ont. Hon är lite som en teflonpanna, allting glider av henne, hon har inte riktigt gjort något politiskt väsen av sig, trots det här enorma inflytandet. Vet vi någonting alls om hennes politiska hållning? Är hon demokrat, är hon republikan eftersom hon är då i Amerika? Eller vad är hon?
Det du säger är just också en viktig del av det här, hennes politiska engagemang. För att som sagt, hon är som teflon. Ingen direkt kopplar någonting politiskt till henne. Nej. Som första tanke. MeToo var egentligen den första gången som hon öppet var ute och diskuterade det här på liksom något samhälleligt engagemang på allvar. Det som vi vet är att i det trasiga Amerika som har ett rasismproblem så fanns det en tid då vit maktrörelsen valde henne till sin egen drottning, för att hon är en vit countrystjärna som väldigt lätt kan använda sig så här vit maktsymbolik. Och vi vet att hon inte tyckte om det. Vi vet att hon 2018 hejade på den här March of Our Lives, som var en sån här anti-vapenvåld-demonstration. Ett annat väldigt amerikanskt problem. Och samma år, 2018, så fick vi också veta att hon stöder sexuella minoriteters rättigheter. Och då, i samband med det, var hon också ute och sa att hon understödde två demokrater i mellanårsvalet. Och hon har inte gjort något efter det som visar på att hon skulle ha fallit bort från den politiska övertygelsen. Hon är också uttalat feminist. Vi vet att hon inte tycker om Donald Trump. Och här kommer vi in på makten på allvar. För inför presidentvalet 2020 så sa hon i maj redan, ett halvår innan valet, att vi ska rösta bort Donald Trump i valet. Och det finns flera analyser som pekar på att det här har spelat roll, hennes engagemang i det här olika valrörelser. Det finns tecken på att många Swifties har registrerat sig för att rösta på grund av Taylor Swifts engagemang. Och hon har också uppmanat sina fans att registrera dig, gå och rösta. Och det har inte varit kanske en hemlighet åt vilket håll hon vill att folk ska rösta. Senast den här hösten, för ett par månader sedan, så har hon sagt, kom ihåg och registrera er för att rösta i det här valet. Jag tycker att hon har lyckats otroligt bra i att inte bli en politisk artist. Och det kanske finns något Trump-lojalister som hatar henne, men hon navigerar det här politiska inflytande jättebra och verkar veta exakt liksom var gränserna ändå går tills vidare för hennes engagemang.
Nå, vi har alltså en megastjärna här av alla möjliga mått som än så länge i alla fall inte går att använda som politiskt verktyg heller. Och sen då den här utmärkelsen som årets person. Och som jag nämnde i början där alldeles, så Time Magazine har ju en tendens att välja tunga politiska namn. Det har ofta varit presidenter eller, jag menar, det har varit mycket män. Det ska vi väl ärligt talat också säga. Och det har känts som att det är en viss ålderskategori som kanske röstar fram de här och tycker att de här är intressanta. Vad tror du, är Times utnämning nu då av Taylor Swift som den första underhållaren en markering Alltså är det så att Time Magazine vill visa att man hänger med kidsen i den moderna eran, eller är det ett erkännande av den inflytande och den makt som nu faktiskt populärkulturella ikoner i dagens värld faktiskt kan ha på riktigt?
Jag skulle inte säga att Time enbart försöker vara hippa, coola och med i trenderna här. Taylor Swift har också en generationsöverskridande fanbase och hon har den här makten, även om hon inte har börjat svinga den med full kraft kanske ännu. Och Time skriver också, och jag vill tro att en stor orsak är just det här att hon erbjuder någonting cool och positivt i den här liksom annars ganska nu dystra tidsåldern vi lever i just nu. Så jag tror att även om det säkert finns något där av att jag tittar, det är inte bara gråhåriga gubbar som får det här priset, så är det nog också Time som kanske medger att popkulturen har ett visst inflytande på samhället.
Simon Karlsson från vår kulturredaktion här på Svenska Yle, tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Thomas Selén heter jag. Tekniken stod Alexander Lindros för. Producent var Jonna Nupponen. Och kom ihåg, skapa ett Yle-konto, logga in där, följ oss och som alltid fortsätt lyssna på oss.